Kapitel 16. Maskor i nätet. Från det höga fönstret i sitt rum på drottningens hägn tittade Rand ner på vimlet. Folk sprang skrikande längs gatorna, alla åt samma håll, viftade med vimplar och baner. Det vita lejonet som stod på vakt på 1000 röda fält. Caimlinbor och utsocknes sprang sida vid sida. Och som omväxling såg ingen ut att vilja slå in skallen på någon annan. Idag fanns det kanske bara en klick. Han vände sig från fönstret med ett flin. Näst efter den dag då Egwene och Perrin kom hit, levande och skrattande åt vad de hade sett, var detta den dag han mest hade väntat på. Kommer du? Frågade han än en gång. Mert, som låg hoprullad på sängen, blängde på honom. Ta med dig den där trollocken du är så god vän med. Blod och aska, Mert. Han är ingen trollock. Du är bara envist dum. Hur många gånger vill du gräla om saken? Ljus. Du har ju faktiskt hört talas om ogerjättar förr. Jag har aldrig hört att det ser ut som trollocker. Mert tryckte ansiktet mot kudden och rullade ihop sig ännu mer. Envist dum, muttrade Rand. Hur länge tänker du gömma dig här uppe? Jag tänker inte bära maten upp för alla trapporna åt dig i evighet. Du skulle behöva ett bad också. Mert vred sig på sängen som om han försökte gräva ned sig ännu djupare i den. Rand suckade och gick sedan fram till dörren. Sista chansen att följa med, Mert. Jag går nu. Han stängde långsamt dörren, fortfarande i hopp om att Mert skulle ändra sig. Men hans vän rörde sig inte. Dörren slog igen. I gången lutade han sig mot dörrlisten. Mäster Jill sa att det fanns en gammal kvinna två gator bort. Mor Grubb, som sålde örter och omslag och som dessutom hjälpte till vid födslar, tog hand om sjuka och kunde spå. Det lät lite som en klok fru. Den Matt behövde var Ninive, eller kanske Moraine. Men mor Grubb var vad som fanns att tillgå. Men det kanske skulle dra till sig oönskad uppmärksamhet om han tog med henne till drottningens hägn, om hon alls kom. Oönskad för såväl henne som dem. Örtagubbar och kloka gummor höll sig undan i Caimlin för tillfället. Alla som ägnade sig åt helande eller spådomar blev baktalade. Varje natt ritades draktanden frikostigt på folks dörrar, ibland rent av på ljusan dag, och folk kanske glömde vilka som hade botat deras feber och lagt om deras verkande tänder när ropet mörkvän hördes. Sådan var stämningen i staden. Mert var ju egentligen inte sjuk. Han åt allting Rand tog upp från köket. Däremot tog han inte emot någonting från någon annan. Och klagade aldrig över värk eller feber. Han bara vägrade lämna rummet. Men Rand hade varit säker på att han skulle låta sig lockas ut idag. Han la manteln till rätta över axlarna och vred lite på svärdsbältet så att svärdet och det röda tyget som var lindat runt det doldes mer. Längst ned i trappan mötte han mäster Jill som just var på väg upp. Det är någon som har frågat efter er i staden, sa värden, utan att ta pipan ur munnen. Rand kände en våg av hopp. Frågat efter dig och din vän, och sagt vad ni heter. Åtminstone er ynglingar. Tycks mest vill jag ha tag i er tre pojkar. Oro efterträdde hoppet. Vem då? Frågade Rand. Han kunde fortfarande inte låta bli att se sig om i gången. Bortsett från dem båda var den tom. Från utgången mot bakgatan till dörren till skänkrummet. Vet inte vad han heter. Bara hört talas om honom. Det mesta som händer i Caimlin får jag förr eller senare höra. Tiggare. Värdshusvärden grymtade till. Halvtoke har jag hört. Men han kunde ändå ta emot allmosor vid palatset. Även när tiderna är så svåra som det är. På helgdagar delar drottningen ut dem i egen hand och ingen blir avvisad, inte av något skäl. Ingen behöver tigga i Caimlin. Inte ens en efterlyst man blir häktad när han tar emot allmosor av drottningen. En mörkvän, sa Rand motvilligt. Om mörkvännerna vet vad vi heter.
Du ser mörkvänner överallt, unge man. Visst finns det mörkvänner, men bara för att vitrockarna har lyckats sätta upp alla behöver ju inte du tro att staden är full av dem. Vet du vad de fårskallarna har spritt ut för rykten nu?
Underliga skepnader.
Vad sägs om det?
Underliga skepnader som smyger omkring i staden om nätterna.
Världen skrockade så att magen guppade.
Rand hade ingen lust att skratta. Haim Kinch hade pratat om underliga skepnader. Och där hade det mycket riktigt funnits en blekman.
Vad då för slags skepnader?
Vad för slags?
Jag vet inte. Underliga skepnader. Förmodligen trollocker. Skugggubben. Lutherin Frändebarne själv. Återuppstånden och 50 fot lång.
Vad för slags skepnader tror du att folk kommer att föreställa sig när någon har ingivit om tanken?
Det är inte vårt bekymmer.
Mäster Jill skärskådade honom ett ögonblick.
Så du är på väg ut? Ja, jag kan inte säga att jag själv har någon lust med det, inte ens idag. Men det är nästan ingen kvar här utom jag. Men inte din vän.
Mert mår inte så bra. Senare, kanske.
Ja, det är som det är med det. Ta vara på det nu. Inte ens idag kommer drottningens trogna att vara i överläge där ute. Bränna att det kom en dag då jag fick se det hända. Bäst att du går ut bakvägen. Två av de där fördömda förrädarna sitter på andra sidan gatan och bevakar min ytterdörr. De vet vad jag tycker, vid ljuset.
Rand stack ut huvudet och såg sig om åt båda håll innan han slank ut i gränden. En kraftig kar som Mäster Jill hade lejt stod längst bort i gränden lutad mot ett spjut och såg ointresserat på när folk sprang förbi. Rand visste att likgiltigheten bara var skenbar. Karn, som hette Langwin, såg alltid under sina tunga ögonlock, och trots att han var stor och klumpig som en tjur kunde han röra sig smidigt som en katt. Han ansåg också att drottning Morgase var ljuset förvandlat till kött, eller nära nog. Ett dussin karar som han stod utspridda runt drottningens hägn. Det ryckte i Langwins öra när Rand nalkades grändens mynning. Men han vände inte sin brist på uppmärksamhet från gatan. Rand visste att Karn hade hört när han kom.
Håll ett öga bakom ryggen idag.
Langwins röst lät som grus i en panna.
När bråket börjar vill jag hellre ha det här än någonstans där ute med en kniv i ryggen.
Rand kastade en blick på den kraftige Karn, men han la band på sin häpnad.
Han försökte alltid hålla svärdet utom synhåll. Men det här var inte första gången Mäster Jills män hade antagit att han skulle göra bra ifrån sig i en strid.
Langwin såg inte på honom igen. Karns jobb var att bevaka värdshuset, och det gjorde han. Rand sköt in svärdet lite längre under manteln och sällade sig till folkströmmen. Han såg de båda män som värdshusvärden hade nämnt. De stod på andra sidan gatan, på varsin upp- och nedvänd tunna, så att de kunde se över folksamlingen. Han trodde inte att de kunde se honom när han kom ut från gränden. De gjorde ingen hemlighet av var deras lojalitet låg. Det räckte inte med att de hade lindat svärden med vitt tyg med röda remsor, utan de hade också vita armbindlar och vita kokarder i hattarna. Han hade inte varit i Camelin länge förrän han upptäckte att rött tyg lindat om svärdet eller en röd armbindel eller kokard betydde att man var lojal med drottning Morgase. Vita tecken antydde att drottningen och hennes affärer med Aes Sedna och Tyr Valon bar skulden för allt som hade slagit fel, vädret, den dåliga skörden och kanske rent av också den falske draken. Han ville inte bli indragen i Camelins inre angelägenheter, men nu var det för sent. Det var inte bara det att han redan hade valt, av misstag visserligen, men ändå. Här i staden hade det gått så långt att ingen kunde hålla sig opartisk.
Till och med utsocknes bar kokarder och armbindlar eller lindade svärden. Och fler bar vitt än rött. Vissa av dem kanske inte hyste de vitas åsikter, men det var långt hemifrån och det var ditåt stämningen i staden lutade. Men som stödde drottningen slöt sig för säkerhets skull samman i grupper om de alls gick ut. Men idag var det annorlunda, åtminstone på ytan. Idag firade Caimlin ljusets seger över skuggan. Idag skulle den falske draken komma till staden, föras inför drottningen innan han forslades vidare norrut till Tervallon. Ingen pratade om den delen av det hela. Naturligtvis kunde inga andra än Aes Sedena handskas med en man som faktiskt kunde bruka kraften, men ingen ville prata om det. Ljuset hade besegrat skuggan och soldater från Andor hade stått i stridens främsta led. Idag var det allt som var viktigt. Idag kunde allt annat glömmas. Eller kunde det? Undrade Rand. Folk sprang sjungande, skrattande och viftande med standar. Men de män som hade rött tyg höll ihop i skaror om 10 eller 20 och de hade inga kvinnor eller barn med sig. Han trodde att det gick åtminstone 10 man med vitt tyg för var och en som visade sig lojal med drottningen. Det var inte första gången han önskade att det vita tyget hade varit billigast. Men skulle mäster Jill ha hjälpt dig om du hade burit vitt tyg? Folksamlingen var så tät att det var omöjligt att inte knuffas. Inte ens vitrockarna kom i åtnjutande av sina sedvanliga små öppna utrymmen i en folkmassa idag. Medan Rand lät folkströmmen bära honom mot gamla staden märkte han att det inte var alla som tyglade sin hätskhet. Han såg en av ljusets söner, en av 3, bli så hårt knuffad att han nästan föll. Vitrocken hade knappt återfått fotfästet och öppnat munnen till en arg svordom åt den man som hade knuffat honom, förrän en annan man raglade in i honom med en välriktad, välplanerad skuldra först. Innan det hela urartat ännu mer drog vitrockens kamrat med honom mot husväggen där de kunde ta skydd i en dörröppning. De 3 tycktes slitna mellan sitt vanliga blängande och vantro. Folkmassan strömmade förbi, som om ingen hade lagt märke till händelsen. Och det var det kanske inte heller någon som hade. Så skulle ingen ha vågat göra för 2 dagar sedan. Dessutom, märkte Rand, bar de män som hade stått för knuffarna vita kokarder på hattarna. Det antogs allmänt att vitrockarna stödde dem som motsatte sig drottningen och den Aes Sedai som var hennes rådgivare. Men det gjorde detsamma. Människor gjorde sådant som hade varit otänkbart. Idag knuffade de vitrockar. Imorgon skulle de kanske störta en drottning. Plötsligt önskade han att det funnits några till med röda märken i närheten. Han knuffades av och an av vita kokarder och armbindlar, och med ens kände han sig mycket ensam. Vitrockarna la märke till att han såg på dem och stirrade tillbaka, som om de antog en utmaning. Han lät sig föras ut ur deras synfält av en sjungande folkström och stämde in i deras sång. Stå fram, lejon! Stå fram, lejon. Det vita lejonet drar i fält. Ryt ut ditt trots mot skuggan. Stå fram, lejon. Stå fram, segerrika Andor. Alla visste vilken väg den falske draken skulle föras in i Caimlin. Dessa gator hölls fria av täta led av drottningens gardister och rödklädda pikenerare. Men överallt stod folk och trängdes, skuldra vid skuldra, till och med i fönstren och på taken. Rand knuffade sig in mot gamla staden, försökte komma närmare palatset. Han hade någon föreställning om att han faktiskt skulle få se Loghain förevisas för drottningen. Att både få se den falske draken och drottningen, det vore någonting han aldrig hade drömt om hemma vid. Gamla staden var byggd på kullar. Och mycket av det som ogierna hade skapat fanns alltjämt kvar. I nya staden ledde gatorna av och an i ett befängt lappverk.
Men här följde de kullarnas krökning som om det vore en naturlig del av landskapet. Svepande slänter och backar erbjöd nya och häpnadsväckande utsikter vid varje krön. Parker som man kunde se ur olika vinklar, till och med uppifrån, med gångar och minnesmärken vilka bildade mönster som var behagliga för ögat, även om där knappt fanns en anstrykning av grönt. Torn som plötsligt kom inom synfältet, murar av mångfärgiga tegel som glittrade i solskenet. Plötsliga höjder där blicken slungades ut över hela staden och leddes till de böljande slätterna och skogarna bortom. På det hela taget skulle det ha varit någonting att se om det inte varit för folkmassan som drog med honom innan han fått möjlighet att insupa alltihop. Och alla de där vindlande gatorna gjorde det omöjligt att se särskilt långt framför sig. Men ens drogs han med runt ett hörn. Och där låg palatset. Även om gatorna följde markens naturliga konturer hade de lagts i en spiral runt det. Denna byggnad ur en lekares saga, detta underverk av vita spiror och gyllene kupoler och intrikata utsidningar i sten där Andrors baner vajade på varje utsprång. Den mittpunkt runt vilken allt det andra hade planerats. Det tycktes snarare hugget av en konstnär än helt enkelt byggt som vanliga hus. Denna skymt avslöjade att han inte skulle komma närmare. Ingen släppte sig närheten av palatset. Gardister stod på schalakans röda led, 10 man djupa runt porten. Uppe längs de vita murarna stod flera vakter, orörligt raka, med bågarna i exakt lika vinklar över bröstharnesken. Också det såg ut som någonting ur en lekares saga, en hedersvakt. Men Rand trodde inte att det var därför de stod där. Nästan överallt i den bullrande folkmassa som kantade gatan fanns svärd omlindade med vitt, vita armbindlar och vita kokarder. Den vita muren avbröts inte annat än här och var av en knut av rött. De rödklädda gardisterna såg ut att vara ett klent skydd mot allt det vita. Han gav upp försöken att ta sig närmare palatset och sökte istället efter en plats där han kunde dra nytta av att han var så lång. Han behövde inte stå i främsta ledet för att se allting. Folkmassan rörde sig hela tiden. Folk knuffades för att komma längre fram. Folk rusade iväg för att nå vad de trodde var en bättre plats. Efter en av dessa växlingar befann han sig plötsligt bara 3 led ifrån gatan och nästan alla framför honom var kortare än han själv, pikenerarna inbegripna. Folk trängde på från båda sidor, svettiga av att tryckas mot så många kroppar. De som stod bakom honom grumsade över att de inte kunde se och försökte slinka förbi. Han stod på sig, utgjorde tillsammans med de omgivande en ogenomtränglig mur. Han var nöjd. När den falske draken passerade skulle han stå så nära att han kunde se karns ansikte tydligt. På andra sidan gatan, nedåt porten till nya staden, gick en krusning genom det täta myllret. Runt kröken drog sig en ström av människor undan för att släppa förbi någonting. Detta var inte som den tomma yta som alla dagar utom denna följde vitrockarna. De här människorna kastade sig bakåt med häpna blickar som förbyttes i grimaser av avsmak. De tryckte sig ur vägen och vände bort ansiktena från det, vad det nu var, men iakttog det ur ögonvråna tills det hade försvunnit. Andra människor omkring honom la också märke till uppståndelsen. Folk var spända inför den falske drakens ankomst, men hade ingenting annat att göra än att vänta. Så de fann allting värt att kommentera. Han hörde gissningar från allt från en ACD till Logan själv. Och ett par grövre förslag som frambrakte råa skratt från männen och föraktfulla fnysningar från kvinnorna. Krusningen vindlade sig genom folkmassan. Kom längre ut mot gatan ju mer den nalkades. Ingen tycktes tveka om att låta den gå dit den ville, även om det innebar att man förlorade en bra plats när myllret slöt sig bakom krusningen igen. Till slut, Precis mitt emot Rand välde folk plötsligt ut på gatan, knuffade undan de rödklädda pikenerarna när dessa försökte fösa tillbaka dem och öppnade sina led. Den hopsjunkna gestalt som tveksamt hasade ut på gatan såg mer ut som ett bylte smutsiga trasor än en människa. Rand hörde äcklade mumlanden omkring sig. Den lortige mannen stannade på andra sidan gatan. Hans huva, söndersliten och styv av smuts, svängde av och an som om han sökte efter någonting, lyssnade. Med ens gav han till ett ordlöst skrik och slängde fram en smutsig klo till hand, pekade rätt på Rand. Han började skutta över gatan som en skalbagge. Tiggaren! Vilken olycksalig slump som än hade lett karln att hitta honom på det här sättet, var Rand plötsligt säker på en sak. Mörkvän eller ej, så ville han inte möta mannen ansikte mot ansikte. Han kunde känna tiggarens blick som flottigt vatten mot huden. Och i all synnerhet ville han inte ha mannen i närheten av sig här, bland alla dessa människor som var så nära att ta till våld. Samma röster som tidigare hade skrattat svor nu åt honom när han trängde sig tillbaka igen, bort från gatan. Han skyndade sig, medveten om att den tätt packade folkmassan genom vilken han måste knuffa och slingra sig skulle ge plats åt den lortige tiggaren. Det var en sådan kamp att ta sig fram i myllret att han raglade till och nästan föll när han äntligen kommit ur det. Fäktande med armarna för att hålla balansen började han springa. Folk pekade på honom. Han var den enda som var på väg åt andra hållet och springande dessutom. Rop följde honom. Manteln flaxade bakom honom, avslöjade det röda tyget om svärdet. När han insåg det sprang han ännu fortare. En ensam man som stödde drottningen och som sprang kunde mycket väl sporra dem som bar vitt att ta upp förföljandet, till och med idag. Han sprang, lät sina långa ben sluka avståndet. Inte förrän han lämnat ropen långt bakom sig tillät han sig att flämtande sjunka ihop mot en vägg. Han visste inte var han befann sig, utom att han fortfarande befann sig i gamla staden. Han mindes inte hur många gånger han svängt runt hörn på de där vindlande gatorna. Beredd att börja springa igen såg han sig om den väg han kommit. Bara en annan människa syntes på gatan. En kvinna som fridfullt gick vägen fram med sin korg på armen. Nästan alla andra i staden hade samlats för att få se en skymt av den falske draken. Han kan inte ha följt efter mig. Jag måste ha hunnit ifrån honom. Tiggaren skulle inte ge upp, det var han säker på, även om han inte kunde ha sagt varför. Den där trådslitna varelsen trängde sig fram i bimlet just nu, letade. Och om Rand gick tillbaka för att se Logan, löpte han risk att stöta på tiggaren. Ett ögonblick funderade han på att gå tillbaka till drottningens hägn. Men han var säker på att han aldrig mer skulle få tillfälle att se en drottning. Och han hoppades att han aldrig mer skulle få tillfälle att se en falsk drake. Det tycktes ligga någonting fegt i att låta en krokryggig tiggare jaga in honom i gömsle, även om denna tiggare var en mörkvän. Han såg sig fundersamt om. Här i gamla staden var alla husen, det som alla fanns här, låga, så att ingenting skulle skymma utsikten. Det måste finnas ställen från vilka han kunde se processionen med den falske draken tåga förbi. Även om han inte skulle få se drottningen kunde han se Logan. Han bestämde sig plötsligt och gav sig av. Den kommande timmen hittade han flera ställen där han kunde haft god utsikt. Men överallt var det redan fullt av folk som ville undvika trängseln längs processionens väg. De utgjorde en tät mur av vita kokarder och armbindlar. Inget rött tyg alls. Han tänkte på vad hans svärd skulle kunna ställa till i en sådan folksamling och slank snabbt och försiktigt iväg. Skrik hördes från nya staden, rop och trumpetstötar, trummors krigiska rytmer. Logan och hans följe var redan i Camlin,
redan på väg mot palatset. Nedslaget gick han genom de nästintill tomma gatorna, ännu med ett halvhjärtat hopp om att hitta något sätt att se Logan. Hans blick föll på den obebyggda sluttning som höjde sig över gatan där han gick. En vanlig vår skulle denna slänt ha varit helt täckt av blommor och gräs. Men nu var den brun ända upp till den höga muren längs krönet. En mur över vilken han kunde skymta trädtoppar. Den här delen av gatan hade inte planerats för att ge en storslagen utsikt. Men precis framför sig, ovanför taken, kunde han se några av palatsets spiror, krönta av lejonbaner som fladdrade i vinden. Han var inte helt säker på vart gatan ledde när han kommit runt kullen, bortom det han såg. Men muren där uppe på kullen gav honom plötsligt en idé. Trummorna och trumpeterna nalkades, ropen ljöd högre. Oroligt kravlade han upp för slänten. Det var inte tänkt att man skulle klättra upp för den, men han körde ned stövlarna i den döda myllan och tog de kala buskarna till hjälp att dra sig upp. Flåsande lika mycket av iver som av ansträngning tog han sig upp de sista stegen till muren. Den höjde sig över honom, drygt dubbelt så hög som han själv. Luften mullrade av trumslag, skrällde av trumpetstötar. Murstenarna hade huvudsakligen lämnats i sitt naturliga skick. Väldiga block hoppassade så väl att fogarna nästan var osynliga. Och skrovligheten fick den att nästan se ut som en naturlig klippa. Rand flinade. Klipporna precis bortom sandhöjderna var högre. Och till och med Perrin hade klättrat upp för dem. Hans händer letade upp utsprång i stenen. Hans fötter fann hyllor. Trummorna kappades med honom medan han klättrade. Han tänkte inte låta dem vinna. Han skulle nå murkrönet innan det nådde palatset. I brådskan slet han sönder händerna på stenarna och skrapade knäna genom byxbenen. Men så slängde han armarna över krönet och hävde sig upp med en känsla av att ha vunnit. Snabbt vred han på sig så att han satt på murens flata, smala krön. De lövklädda grenarna på ett högt träd stack ut över hans huvud, men han ägnade det inte en tanke. Han tittade ut över ett tegeltak, men härifrån skymde ingenting utsikten. Han lutade sig fram en liten smula och kunde se porten till palatset. Drottningens garde som stod där på led och den förväntansfulla folksamlingen. Deras rop dränktes av mullret av trummor och trumpeter, men de väntade fortfarande. Han flinade. Jag vann. Ännu medan han satte sig till rätta kom processionens tät runt den sista kröken före palatset. Först gick 20 led av trumpetare som fick luften att rämna med den ena triumferande stöten efter den andra. En segerfanfar. Efter dem kom lika många trumslagare med mullrande instrument. Sedan kom ryttare med Caimlins baner, vita lejon på rött, följda av Caimlins soldater, led efter led av ryttare med glimmande rustningar, stolt burna lansar och karmosinröda fladdrande vimplar. Tredubbla led av pikenerare och bågskyttare flankerade dem. Och led på led kom tågande, också sedan ryttarna börjat rida mellan de väntande gardisterna in genom palatsporten. De sista fotsoldaterna kom runt kröken, och efter dem kom en robust vagn. Mitt på dess flak fanns en stor bur av järn, och i vart hörn av flaket satt två kvinnor och betraktade buren så uppmärksamt som om processionen och folkmassan inte alls funnits. Ace där. Mellan vagnen och fotsoldaterna och på ömse sidor om den red ett dussin väktare med mantlar som fladdrade och snärjde ögat. Om ejserderna ignorerade folkvimlet så bevakade väktarna det som om det inte fanns andra vakter än de själva. Och trots allt detta var det mannen i buren som drog till sig Rands blick. Han var inte så nära att han kunde se Logans ansikte som han hade velat.
men plötsligt tyckte han att han kommit så nära han alls ville. Den falske draken var en reslig man med långt, mörkt hår som lockade sig över hans breda axlar. Han höll balansen på den gungande vagnen genom att hålla en hand om järnstängerna över huvudet. Hans kläder såg helt vanliga ut. En mantel och jacka och byxor som inte skulle ha vållat uppmärksamhet i någon bondby. Men hans sätt att bära dem. Hans sätt att föra sig. Loghain var en konung i varje tum. Det kunde lika gärna inte ha funnits någon bur där. Han stod rak med högburet huvud och såg ut över myllret av människor som om det vore där för att betyga honom sin vördnad. Och vart hans blick än föll tystnade folk och stirrade vördnadsfullt tillbaka. När Loghains blick lämnade dem skrek de med fördubblad vrede, liksom för att uppväga sin tystnad. Men det förändrade inte mannens hållning eller den tystnad som följde honom. När vagnen rullade genom palatsporten vände han sig om för att titta på de samlade skarorna. De brålade åt honom, ordlöst, en våg av rent djuriskt hat och fruktan. Och Loghain kastade huvudet bakåt och skrattade när palatset slukade honom. Fler avdelningar följde vagnen med baner som berättade vilka som hade varit med och besegrat den falske draken. Ilians gyllene bin, Tyrs tre vita månskäror, Carhains uppgående sol och många, många andra. Emblem från städer och riken. Sinnemärken för mäktiga män som hade egna trumpetare och egna trumslagare, vilka mullrande besjöng deras härlighet. Det var snöpligt att se dem efter att ha sett Loghain. Rand lutade sig lite längre fram och försökte uppfatta en sista skymt av den inspärrade mannen. Han blev väl besegrad? Ljus. Han skulle inte sitta i en fördömd bur om han inte vore besegrad. Han tappade balansen, halkade och högg tag i murkrönet. Och så drog han sig upp till en något säkrare plats. Nu när Loghain var borta kände han att det sved i händerna. Han hade skrapat handflator och fingrar mot stenen. Ändå kunde han inte skaka av sig minnet. Buren. Och Aesir Derna, Loghain, obesegrad. Buren gjorde detsamma. Det där var ingen besegrad man. Han röst till och gned sina svidande händer mot låren. Varför bevakades han av Aesir Der, undrade han högt. För att han inte skulle kunna röra vid urkällan, dumskalle. Han ryckte till och tittade upp mot flickrösten. Och plötsligt hade han förlorat sin ostadiga balans. Han fick inte tid till mer än att inse att han ramlade bakåt, föll. För någonting slog i hans huvud. Och en skrattande Loghain jagade honom in i ett virvlande mörker.